Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.
För 2 veckor sedan hade vi åklagare och poliser här i veckans juridik som berättade om de så kallade utsatta områdena. Om laglösa parallellsamhällen med skjutningar, hedersvåld och kriminella gäng som styr och ställer. Idag ska vi prata med våra toppolitiker om hur problemen ska lösas. Välkommen hit gästerna. Det är Tomas Tobé, det är ordförande i justitieutskottet, moderat. Mats Pertoft, du är vikarierande vice ordförande i justitieutskottet och miljöpartist.
Ja.
Helene Petersson, socialdemokrat, justitieutskottet. Och Johan Hedin, du är centerpartist i justitieutskottet. Välkomna hit.
Tack.
Om vi går rakt på frågan först, ganska kortfattat. Hur ser er medicin ut mot de här problemen? Varsågod, Tomas Tobé.
Jag tror att det handlar om 3 saker. Det första handlar ju om att vi nu måste satsa och stärka hela rättsväsendet. Vi moderater har ju nu lagt fram förstärkningar av polisen och övriga hela rättsväsendet med de största satsningarna på över 20 år. Och det handlar ju grunden om att vi måste nu ha en mycket, mycket större närvaro av det svenska rättsväsendet i hela landet. Det andra handlar, tror jag, faktiskt också om straffen. Det är på det sättet att ska vi komma åt mycket av de här kriminella gängen, då handlar det faktiskt också om rejäla straffskärpningar för att se till att ta bort ett antal individer från samhället och också våga se sådana här saker som att vi har hedersstrukturer som skapar problem i väldigt många utsatta områden. Och då lär man vara beredd att sätta ner foten och till exempel gå fram med en ny brottsrubricering. Det tredje handlar ju om att rikta in sig väldigt mycket nu mot de utsatta områdena. Ökade befogenheter för polisen, kunna arbeta mer med att vända mycket av det som finns just nu. Det vill säga att det är ju andra krafter som i stort har kontroll över väldigt många områden i Sverige. Och det här har vi ju inte riktigt velat se. Så att det är mycket att göra, men det är klart att det går att göra, men jag tror att man lär bestämma sig. Det här är ingenting man bara kan sitta och resonera och prata om, utan vi lär från staten och samhällets sida nu verkligen ta tag i detta.
Mats Pertoft, Miljöpartiet.
Ja, det här är ju frågor som SMP-regeringen har arbetat med ända från dag ett. Det fanns väldigt mycket från den förra regeringen att, så att säga, hämta in. Och det har kommit lagstiftning på lagstiftning kring organiserad brottslighet, skärpningar av straff. Vi la nu i höstas en budget med den största satsningen på polisen i mannaminne. Mycket mer än vad polisen själv och övriga rättsväsendet också, vad de själva hade begärt. Och det här är ju en fråga, alltså, där kan jag hålla med Thomas, att det här är en fråga om att vi måste återupprätta förtroendet för rättsväsendet. Och vi måste tänka oss också att i många av de här utsatta områdena har vi många relativt nyanlända som inte är uppvuxna med det förtroendet för samhället som vi är unika i Sverige med i världen. Alltså, om du tittar på förtroendet i rättsväsendet, i samhället och så vidare, så är ju Sverige unik i världen i det förtroendet vi har till myndigheter, till samhället. Och det är ju det vi måste återuppbygga och arbeta rejält så att både att brotten måste naturligtvis beivras, vi måste sätta dit dem, vi måste samarbeta, se till att alla myndigheter samarbetar mot dessa kriminella gängbildningar och så vidare. Och apropå just hederskultur och andra kulturer, se till att framförallt människorna som bor i dessa utsatta områden får förtroendet i samhället så till den grad att de faktiskt ställer upp, anmäler brott, vittnar etc. För det är ju där som vi har problemet egentligen. Det är inte tillräckligt många som ställer upp, för de har inte det förtroendet för samhället.
Förtroende. Helene Petersson, Socialdemokraterna.
Ja, alltså vi måste jobba på 3 plan. Dels att det akuta skedet, och där har vi ju tagit, som Mats säger, också en mängd lagstiftning mot organiserad brottslighet. Vi har nu på riksdagens bord med skärpta vapenlagar. Vi jobbar hårt med kameraövervakning. Vi ökar polisens närvaro, och det är liksom det akuta skedet. På medel lång sikt så gäller det ju att ha uthållighet i det här. Mm. Det gäller att poliserna finns kvar, det gäller att man samarbetar med de sociala organisationerna, med civilsamhället. Och det tredje sen är att förebygga. Mm. Och där gäller hur plockar vi de här yngre så att de inte blir en svans som tar över de här samhällena som vi pratar om. Så att det här är ett långsiktigt arbete, men vi måste ha ett akut skede, ett medellångt skede och absolut satsa jättemycket på förebyggande.
Mm, Johan Hedin, Centerpartiet.
Mm. Jag tror man måste vara klar med att det finns ingen mirakelmedicin för det här, utan det är en lång och mödosam behandling som krävs för att, lösa de här problemen som också tagit lång tid att etablera. Det finns enskilda lagförslag naturligtvis, men vi måste ha det långsiktiga perspektivet i det här. På kort sikt handlar det om lagföringar. Vi måste ta bort de tyngsta kriminella från de här områdena. I de här områdena så bor det människor precis som ni och jag, laglydiga medborgare. Och sen så en liten klick av dem ägnar sig åt kriminell verksamhet. Men en liten klick av den klicken är de som initierar brott, som möjliggör andras brottslighet. Och det är de vi ska hämta ut. Och sen så är det så himla viktigt att vi också har nästa steg i det här. Att vi lagför även folk för enklare brott. Alltså börja redan när det är stölder i butiker och mindre brott. Man börjar inte med mord eller grova rån, utan det är en väg som man är på väg upp i. Så vi måste bryta unga människors kriminella karriärer, för att annars, så när vi lagför de här tunga kriminella, annars kommer bara nästa generation upp och tar deras platser. Så om vi ska lösa det här på lång sikt så måste vi ta tag i problemet på allvar. Dels handlar det då om instrument för polisen. De måste bli fler. Och vi har ju tjatat om det här sedan i Annis jultal 2015. Då så gjorde vi en analys att det krävdes 2 miljarder mer. Och det här har växt varje gång. Varje budgetmotion som vi har lagt så har behovet växt. Och nu senast så anslår vi 9 miljarder förstärkningar till polisen. Och jag vet inte ens om det kommer räcka. För varje dag som går så kommer det bli dyrare och svårare att lösa det här problemet. Så att spaden i backen.
Thomas Tobé, för 2 veckor sedan så hade vi chefen för Järva polisen, alltså Rinkeby polisen, Niklas Andersson här. Han var helt öppen med att vi i princip har tappat greppet. Vi kommer inte att kunna lösa de här sakerna polisiärt, utan det krävs någon högre form av beslutsamhet. Hur har vi varit naiva, om vi börjar där då? Har vi varit naiva som låtit det gå så här långt? Varför har det gått så här långt helt enkelt?
Jo, men det har vi gjort. Och man kan ju analysera mycket vad det handlar om. Men jag menar, i någon mening tror jag vi i Sverige har varit lite konflikträdda. Om man får liksom våga säga det då. För att vi har inte riktigt förstått egentligen vad mycket av de här hedersstrukturerna innebär för samhället. Jag menar, vi har länge velat prata om dem lite mer övergripande. Det är svårt att finna människor i jobb. Vi måste satsa på skolan och så vidare. Och de där sakerna är ju viktiga för att skapa framtidstro i områdena. Men det finns ju också lite mer handfasta saker, som att man måste ju klargöra vad är det för regelverk som gäller här, och en större tydlighet. Och det där har vi ju inte riktigt gjort i Sverige, tycker jag. Jag menar, jag har besökt en majoritet av de här utsatta områdena. Och jag måste ju säga att man blir ju lätt deprimerad, för man inser vilken gigantisk uppgift som vi nu har framför oss. Men det är klart att det går ju att göra. Alltså det går ju att förändra detta, men då måste man ju också vara beredd att egentligen vända på alla stenar och göra allt just nu. Då kommer det ju ner till sådana här saker som att det är klart att alla partier nu talar om att vi behöver ha fler poliser, men jag har ju landet slutsatsen att ska vi klara av det, ja, då måste man satsa till exempel på lite mer ortodoxa saker. Man måste ha riktade lönesatsningar till polisen om vi menar allvar att få fler poliser. Man måste, när man tar de riktigt kriminella som Johan är inne på, ja, men då lär man till exempel titta på Danmark, där man infört en gängbestämmelse. Det innebär att man dubblar straffen just för de här riktigt kriminella individerna som skapar mycket av problem. Och för mig måste jag säga att någonting som verkligen liksom jag bär med mig, det är när jag satt ner och pratade med en mamma i ett av de här områdena. Och hon sa till mig att, förstår inte du att jag varje dag kämpar för att mina söner inte ska hamna i händerna på de här människorna? Men varför gör ni ingenting? Varför har vi inte närvarande poliser som jag vet vem det är? Varför identifierar ni inte de här individerna? Varför gör ni inte jobbigare för dem att vara kriminella och styra över vårt område? Och där känner jag ju att där får vi ju någon mening kollektivt skämmas över att vi har låtit det gå så långt i Sverige.
Helene Petersson, Socialdemokraterna, ni har regeringsmakten nu. Thomas Tobés kamrater har haft det i 2 mandatperioder tidigare. Varför har det blivit så här? Har vi varit naiva?
Ja, men det är klart att vi har varit. Alltså vi har sett de här områdena i många, många år. Vi har försökt Och mycket som Thomas säger, att man satsar på att komma i jobb. Man ser den sociala biten. Men vi har nog varit lite naiva när det gäller den kriminella utväxlingen där. Alltså det är få individer som stör i ett väldigt, väldigt stort område. Och vi har inte haft förmågan till att ta tag i det helt enkelt.
Mats Pertorf.
Ja, alltså, jag kan hålla med båda talare i beskrivningen just. Jag skulle vilja berätta en lite mer positiv bit från min hemstad Södertälje. Där vi, när jag var kommunalråd då, där jag slutade 2006 och gick till riksdagen, då började ju hela det med Södertälje-nätverket. Jag var ansvarig för integrationsfrågor och var väldigt mycket ute i Ronna och Geneta och Hofsjö och de här utsatta områdena. Intressant att idag är Ronna och Geneta inte längre inräknat bland de utsatta områdena. Och där såg vi ju det. Där gjorde vi ett grundarbete. Där hade vi skjutningar, vi hade gängbildningar, vi hade kriminella nätverk som verkligen hade greppet. Vi blev i stadshuset förskräckta när vi insåg det här. Men där gjorde ju myndigheterna ett fantastiskt pionjärarbete som vi nu, den här regeringen nu har understött genom att stifta de lagarna som nu möjliggör det myndighetssamarbetet som man då improviserade.
Kan du vara lite mer konkret, vad bestod detta
i? Ja, det här bestod ju att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten och Polisen samarbetade och bytte data med varandra och hade koll på vilka personer är det här som fuskar, vilka är det som är sjuka, vilka är det som är kriminella, och samarbetade tillsammans med de kommunala myndigheterna. Och på det sättet identifierade en del, och när det gick för långt, när det var dödsskjutningar i Ronna centrum, så blev det också, lyckades man lagföra ganska snabbt ett gäng som gudskelov också blev fällda i domstol. Jag vet att jag satt på nålar vid domslutet, för jag visste ju, alltså, det är inte alltid man blir fälld. Det här är enorma pussel som åklagarna lägger för. Och jag visste också att vad man hade lyckats med i Södertälje, det var det som jag nämnde i min inledning, nämligen man hade lyckats bryta igenom hederskulturen, de etniska gruppernas solidaritet, och fått människor från de olika grupperna att vittna. Om inte de åtalade hade blivit fällda, hade det här varit totalt förgäves, och de hade tappat sitt förtroende för det svenska samhället helt och hållet. Nu blev de fällda. Och idag kan polisen i Södertälje faktiskt lägga tid på att jaga mopedåkare istället för lägga alla resurser på kriminella nätverk. Jag menar, om du jobbar grundläggande och kommunerna inne, det sociala, skolan etc., hela samhället inriktat på att slå sönder det här, då går det. Mm.
Johan Edin, också lite tillbakablick här. Berätta, hur kunde vi hamna i detta?
Ja, det är alltid lätt att vara efterklok.
Men du får vara det just nu.
Ja, jag tror att vi har haft ett felaktigt perspektiv när det handlar om tudelning och klyvning i samhället. Vi har liksom någon slags retorisk syn, förenklad syn på jämlikhet och utjämning, där man liksom, ja, det blir lätt symbolpolitik som inte har någon större effekt. Det handlar om straffa framgång så gott man kan genom höga marginalskatter och sånt. Men inte alls handlar om det, utan det handlar om att inkludera människor i samhället. Vi är så bra i Sverige på att bjuda in folk lite grann. Liksom. Det är farstun, men inte ända in. Det handlar om liksom, att kunna ta plats på arbetsmarknaden. Det handlar om att man upplever att majoritetssamhället, att det är för mig också. Att jag kan faktiskt ringa till polisen om jag behöver skydd från någon. Att man har ett förtroende för det. Så att det där är... Det är ett förtroende som kanske aldrig etablerats för vissa människor, som nu brutits ner i andra fall. Och det är ett långt och mödosamt arbete för att återupprätta det förtroendet, men det måste ske. Och då måste man förstå att det här sker på olika nivåer. Det är inte samma som höjer förtroende i Danderyd som höjer förtroende i Botkyrka, utan det är olika metoder som jag tror att man måste jobba med. Dels från kommunalt håll, och dels från polisiärt håll. När det gäller Södertäljefallet så det var ju faktiskt två stycken enormt stora polisoperationer, Tore 1 och Tore 2, som var toppen av det här. Ja. Och jag tror att vi ska inte underskatta det viktiga i liksom, lagföringen av detta. För det första får vi bort kriminella och det ger folk incitament att vittna. Man ser att det går faktiskt. Det går att på de här strukturerna. Och när jag tittar på kostnaderna för de här så alltså, i näringsliv skulle man nästan baxna för ska vi ta den här investeringen, vad har vi att tjäna? Men ur vårt perspektiv som ska säkra rättssamhällets funktion så har vi inget alternativ. Mm. Det är, alltså, och vi måste förstå att det är långa och dyra processer. Jag pratade med någon forskare som sa att men det kan ta 15-20 år att bryta en utveckling, alltså att ta tillbaka ett samhälle som har hamnat i kriminella händer. Och vi måste förstå att det är längre än både 1, 2, 3 och kanske 4 mandatperioder. Mm. Det är alltså det är långa, långa perspektiv som vi behöver för att kunna jobba framgångsrikt med det här.
Helene Pettersson, vi har här en ganska stark samsyn kring att förtroendet är viktigt när det gäller rättsskipningen. Inkapacitering, man får bort dem här från gatan. Hur skulle du rangordna de två frågorna? Att å ena sidan få bort kriminella från gatan genom att de ska sitta i finkan och å andra sidan att de ska få bidra till att förtroendet ökar för till exempel vittnen inför framtiden.
Ja, alltså, vi måste ha bort dem som är kriminella ifrån gator och torg. Där finns liksom ingen diskussion enligt vad jag ser det. För att får vi inte bort det, då får vi ju heller inte en möjlighet till att upprätthålla både förtroendet för rättsväsendet men också att förhindra nyrekrytering. Mm. Det är ju otroligt viktigt att vi inte får de yngre som bor där att se upp till de här kriminella. Utan att de ska bort, det ska inte löna sig att göra brott. Utan satsningen måste ligga på det andra. Men alltså det här är ju inget som polisen klarar själva. Utan det måste ju hela samhället hjälpa till med. Mm. Och både alltså det att och myndigheterna och organisationerna. Men framförallt att man satsar också på kvinnorna. Mm. För i de områdena som jag har besökt här när vi har träffat kvinnor i det här. Både som Thomas säger innan att mammorna är jätteoroliga för de vill inte ha sina barn där ute heller. Men man ser också vilket inflytande egentligen mammor och kvinnor har. Så att här gäller ju för oss att hjälpa till att lyfta upp dem.
Mm. Inkapacitering, Thomas Tobé, det är ett begrepp inom den kriminologivärld där man forskar mycket på sånt här och säger att det fungerar inte. Men här hör vi ju att det finns bland politiker en uppfattning om att det är bra att få bort dem från gatan. Vad säger du om det?
Jag tycker det är så intressant hela diskussionen om straff. Det finns liksom någon utgångspunkt som handlar om att det ska finnas någon vetenskapligt liksom korrekt nivå på detta. Jag menar, för mig handlar det väldigt mycket om en etisk och en moralisk uppfattning. Alltså, dels vad vi tycker är en rimlig nivå på straff utifrån hur allvarligt vi ser på det som brottsoffret har drabbats av. Men jag tycker inte heller man ska underskatta det faktum att det är ett antal individer som vi tar bort från samhället under en längre tid. Det är klart att vi har väl alla målet om att vi vill att många ska komma ut på andra sidan som laglydiga och hedliga människor. Men även där behöver vi väl inte vara helt naiva. Vi har alltså individer i vårt samhälle som är kriminella, vad jag brukar kalla kriminella på riktigt. Och då lär vi också hantera den typen av individer för att de inte ska göra en skadeverkan i samhället.
Då måste jag ställa följande. När du säger kriminella på riktigt, vad menar du med det?
Jag tror faktiskt att, jag menar mitt parti, vi har under många, många år arbetat generellt för att vi tror på generellt höjda straff. Men jag tror att man framåt ska göra en lite tydligare uppdelning mellan de som begår enstaka brott, ofta unga eller unga vuxna. Men som på det stora hela sen lever resten av sina liv på rätt sida om lagen. Det är inte där jag tror att vi behöver gå fram med stora straffskärpningar framåt. Men sen har vi ju grupperingar. Alltså dels de kriminella gängen, mycket kring hedersstrukturerna, många av de som begår de stora mängden brott. Vi har många utländska stöldligor just nu som härjar över hela landet. Där tror jag att vi ska ha rejäla straffskärpningar. Och jag tror att det där, för mig kommer det där i alla fall vara en rätt vägledande princip framåt.
Okej, yrkeskriminella, återfallsförbrytare pratar vi om helt.
Ja, återfallsförbrytare. Och i någon mening tycker jag att man får se på också brotten och vilken skada det har på samhället. Och det tycker jag ska återspeglas mycket mer. Och vi har för låga straff i Sverige. Det är ju på det. Det finns ju en anledning, till exempel om jag nu verkligen får ta den frågan då, med de här stöldligorna. Det finns ju en anledning varför Sverige är så attraktivt. Alltså dels är vi ett välfärdsland, men det handlar ju också om att upptäcktsrisken är otroligt låg. Är det som så att man blir lagförd så är det ju klart lägre straff än andra länder. Och sen sitter vi och funderar över varför vi har så många utländska stöldligor som åker runt i Sverige.
Ja, Mats Pertorns, behöver vi högre straff och i så fall för vilka brott?
Alltså högre straff måste man se från fall till fall vilka saker det är. Liksom. Alltså, när det gäller grov kriminalitet så är jag inte främmande för att diskutera de här bitarna. För det är ju klart att vi ska inte locka till gängkriminalitet och andra saker. Men det måste man ta liksom, från område till område.
Jo, men diskutera, är du beredd att höja straffen?
Jag är beredd att titta på det.
Okay.
Men jag kan inte här sitta och säga där ska vi höja straffen eller där. Sen ska man också se att det här är både och. Vi ska straffa tydligt de kriminella. Vi ska sätta dit dem så mycket vi kan. Och vi ska samtidigt öppna möjligheter för andra vägar. Jag tycker det är väldigt intressant att titta på till exempel att kriminalvården blir bättre och bättre till att minska återfallsfrekvensen i våra fängelser. Att man liksom ser, ja, de jobbar faktiskt och kan få ut fler och fler från den kriminella. Och samtidigt måste vi ju bygga förtroende i samhället så. Som vi var inne på innan med utsatta områden och så vidare. Precis som Helene beskrev, det ska vara någonting annat som lockar mer än det kriminella. När det är de kriminella som kör runt i de glassiga bilarna, när det är de som har råd, då är det klart att den kriminella banan är den mest lukrativa istället för att jobba.
Helene Petersson, höjda straff för den här typen av brott och för den här typen av människor, vad säger du om det?
Vi har höjt straffen redan under denna mandatperioden för den organiserade brottsligheten. Mm. Det är ju ett helt paket som regeringen har kommit fram med där vi bland annat har också gett möjlighet till att döma ledaren i ett gäng, även om den själv inte var direkt ansvarig för själva brottet. Men den hade förmågan eller kunskapen om brottet och gjorde inte något för att förhindra det. Så att det är ju också någon form. Och sen den som vi har på riksdagens bord som jag nämnde innan med höjda straff för vapeninnehav. Den tror vi kan få en direkt effekt för att du går från ett års fängelse till två års fängelse, vilket innebär att man har presumtion för häktning direkt. Och då kan man liksom plocka dem på plats och föra undan dem. De kommer liksom inte hem utan de får sitta häktade under tiden rättsprocessen pågår.
Johan Edin, vad säger det liberala partiet, Centerpartiet, om höjda straff?
Jag tror det finns två sätt att se på straff. Dels har man den etiska och moraliska definitionen där man ser att alltså samhället och framförallt brottsoffret ska få en upprättelse, att gärningsmannen får ett straff. Och sen så finns det också en instrumentell funktion. Vad har straffet för funktion för att liksom göra samhället bättre? Och då är det ju att man vill ta folk ur kriminalitet. Och man har kanske en förenklad syn på det här med strängare straff och längre fängelsestraff. Man tror att det automatiskt är någonting som är liksom hårda tag och sådär. Men det ger ju faktiskt också kriminalvården längre tid att jobba med intagen. Så att för förhärdade brottslingar så absolut så tror jag att man kan titta på många straff. Och det här som vi jobbar med nu i utskottet om grova vapenbrott och synnerligen grova vapenbrott, jag tror att man nästan måste gå ännu längre. Alltså, det finns ingen anledning att begå synnerligen grova vapenbrott. Man måste förstå att man då möjliggör mord. Alltså, det är väldigt allvarlig brottslighet. Och jag tror vi måste titta på lite, gå lite längre där än vad regeringen hittills har föreslagit. Men jag tror att vi kommer att återkomma med motioner i den frågan som ni kommer att få se.
Det verkar finnas en samsyn kring att man ska ha högre och starkare straff för de här sammanhangen.
Jag vill gärna samverka mycket i de här frågorna för jag tycker det är så oerhört viktigt för samhället, men det är klart att det finns en politisk konflikt. Jag menar, vi moderater lägger fram förslag om att slopa dagens form av mängdrabatt. Vi vill ha en gängbestämmelse som dubblar straffen för de kriminella. Johan redogör det precis från Centerpartiet att man tycker det är viktigt att gå fram ännu tydligare när det gäller vapnena. Det tycker vi moderater också. Så det är klart att det finns en politisk konflikt i detta, men jag menar, Vi kommer alltid att anstränga oss att försöka få det här på plats. Jag har ganska starka synpunkter till exempel nu på att när vi tittar på det förslag som är på väg fram kring vapenbrotten nu, det är ju rätt allvarligt. Vi har fått ett lagråd som faktiskt avstyrker det, och det handlar i grunden om att vi har haft ett statsråd som har haft fler presskonferenser, tror jag, om den här lagstiftningen än att kanske jobba med detta. Så nu blev det väldigt korta tider på remisser och annat, va? Och det kan jag tycka... Det beklagar jag. Vi kommer inte att se till att vilja försena ett ikraftträdande, för det här behövs verkligen. Men det är klart att det finns politiska skillnader här, och vi kommer från Alliansen fortsätta att ligga framkant i de här frågorna.
Ja, jag skickar frågan till Helene Petersson. Du är ändå representant för regeringsbärande största partiet. Varsågod. Hur ser skillnaderna ut?
Jag tror att vi har väldigt stor samsyn egentligen. För att jag vill instämma med Johan här att... Ett längre straff för den här kategorin utav kriminella gör ju att kriminalvården har en större möjlighet att jobba med de program man har. Och där liksom frivården har svårt att fullfölja det.
Men när det gäller till exempel slopande av mängdrabatten som Tobé pratar om här?
Frågan diskuteras hos oss också, och likadant så tittar vi ju på det här straffrabatten för de yngre mellan 18 och 20 år. För idag är ju också gängsammansättningen lite annorlunda. Det är inte de här äldre, utan man har en ganska ung kader i de här kriminella gängen. Och då kanske det inte är så att är du 18 år så ska du få en mängdrabatt. Mm. Vi tittar också liksom på vad kan man göra för 15-18-åringar. För idag märker vi ju också att de här gängen utnyttjar den gruppen. För att de vet att de är inte straffmyndiga på samma sätt. De får inte samma sorts straff som de som är över 18 eller 20. Så att det här är ju levande frågor, både i regeringen men hos oss i riksdagen också.
Johan Hedin, ska vi tillåta anonyma vittnen i de här sammanhangen?
Nej, jag tycker inte det. Jag har tittat på förslaget och analyserat konsekvenserna och vägt det mot vad man ska kunna vinna av det. Och jag landar i att det är inte värt att passera den gränsen för vad jag tycker är viktiga rättsstatliga principer. För alla som pratar om det här säger att det är någonting som ska användas i yttersta undantagsfall. Och sen så, samtidigt så säger man att det här är någonting som ska lösa ett stort problem, att folk inte vågar vittna. Så att det där går inte riktigt ihop. Jag tror, vi har föreslagit vår budget kraftigt ökat stöd till vittnesskyddet. Vi anslår 150 miljoner för det i vår budgetmotion senast. Vi har också föreslagit att det ska bli möjligt att vittna från en annan ort, alltså från en annan rättegångssal någonstans i Sverige som inte någon känner till, så att man i alla fall slipper mötas av den åtalades kompisar när man går ut och in från rättssalen. Och jag förstår att det är ett allvarligt problem, men samtidigt så måste vi försvara rättsstatens principer.
Vilka principer är det främst?
Ja, alltså som åtalad, som tilltalad, så måste du ha möjlighet att bemöta den bevisning som förs emot dig. Och i det så ligger också vem det är som säger det. För det är möjligt att du har en långvarig konflikt med någon fejd som ingen annan känner till riktigt, men som allvarligt påverkar trovärdigheten i det här vittnesmålet.
Thomas Tobé, Moderaterna, vad säger ni om anonyma vittnen?
Alltså, vi har väl sagt tre saker än så länge. Det första är att generellt stärka vittnesskyddet, vilket såklart är viktigt. Vi har också tagit ställning nu för att vi tycker att vi åtminstone i förhörssituationen ska öppna upp för mer av anonymitet. Det är ju drivet väldigt mycket av att polisen börjar bli rätt desperat och upplever ju att det vi har idag kommer inte att fungera framåt om vi menar allvar med att vända utvecklingen i många utsatta områden.
Men ska man få vittna anonymt i svensk domstol?
Ja, vi har nu tagit beslut på vår partistämma om att vi ska utreda den frågan. Vi har inte tagit ställning i sak. Det handlar såklart om, jag menar, det är två vågskålar här. Det är ju ingen... Det ena handlar om rättsstatens principer. Det andra handlar ju om att vi inte har en rättsstat i ett antal områden. Och det här handlar ju då om att då får vi väl titta på de länder som har detta. Får vi titta på Norge, vi får titta på Nederländerna till exempel och se vilka erfarenheter man kan dra ifrån detta. Men även om man skulle landa ner i den här möjligheten någon gång i framtiden i Sverige, så är det såklart att det här kommer inte att lösa grundproblemet. Men möjligtvis kan det vara en pusselbit att ibland kunna lagföra några individer.
När kan Moderaterna lämna ett besked till väljarna i den här frågan?
Ja, vårt besked kommer vara att vi just när det gäller själva vittnesdelen i domstol så är vi beredda att utreda den. Och det är vi beredda att göra förutsättningslöst.
Ja, före nästa val.
Ja, alltså, Moderaterna har ju ett arbete som pågår i detta, men jag menar, med all respekt så upplever inte jag att det politiska stödet är massivt för detta förslag. Och jag tror faktiskt att det här kommer antingen bli en fråga som kommer att växa i styrka på grund av att alla andra åtgärder vi gjort inte räcker. Och då kommer det här behovet att finnas. Och därför tycker jag att det är viktigt att försöka titta nu på några andra länder som arbetar med det.
Viktigt att utreda, men inget entydigt svar från Moderaterna i frågan alltså?
Nej, eftersom jag tycker att det här är en genuint svår fråga. Men jag tycker inte att man, i det läge vi står i Sverige idag, det är väldigt lätt för oss att åka tillbaka till våra kontor. Och vi bor nog allihopa, ska jag gissa, ganska trygga områden. Livet kommer fortsätta alldeles utmärkt för oss. Samtidigt har vi en annan verklighet som pågår i väldigt många andra områden i Sverige. Och därför tycker jag det är viktigt att ta även den här frågan seriöst.
Mats Pertorf, Miljöpartiet. Vad säger du om anonyma vittnen?
Alltså jag har väldigt svårt att se hur det skulle stämma överens med de rättsprinciper vi har här i samhället. Och framförallt en åtalades rätt att ta del av hela bevisföringen. Men vi måste ju titta på sådana saker, men jag tror egentligen att först ska man se på en del andra saker. Till exempel också, som jag var inne på, att bryta igenom de sociala barriärerna som finns i dessa områden som gör att folk inte vågar vittna. Det är nämligen inte bara lösningen att enkelt säga anonyma vittnen. Det finns många andra saker också. Det finns det här, litar du på myndigheter överhuvudtaget? Om du inte litar på myndigheter kommer anonyma vittnen inte heller, kommer du inte lita på det skyddet heller. Då kommer det gå historia om ja, de där har ändå avslöjats. Och där måste jag återkommer till det hela tiden, att vi måste bygga förtroendet för samhället i dessa utsatta områden för att få människor att vilja vittna också. Och då kommer vi också, jag tror då kommer vi inte behöva anonyma vittnen. Men det här är mycket svårare, och vi var ju inne på det nyss. Det här är en lång process. Och den får, oberoende av vem som sitter vid regering, måste den gå vidare för Sveriges skull. Det är otroligt viktigt att rättssystemet, det polisiära systemet och de sociala strukturerna, arbetsmarknaden, arbetar hand i hand hela tiden för att bygga dessa områden.
Så svaret från Miljöpartiet är nej till anonyma vittnen. Ja. Socialdemokraterna, Helene Pettersson.
Ja, vi har också väldigt svårt att se att det skulle vara en lösning. Alltså, för det är din rätt att försvara dig. Det är att få rätt att ta del av den bevis som riktas mot dig. Däremot så har vi ju jobbat med och nyss fått en utredning klar om rättssäkerhet och säkerhet i domstolar. Där man då tittar på att det är skilda rum som vittnena kan sitta i. Du ska ha möjlighet kanske att vittna via videolänk. Mm. Att man inte ska få lov att fotografera på väg in. Man får inte fotografera i rättssalen nu, men att inte ens på väg in. Så att det finns flera saker som man kan göra just när det gäller rättegångar, säkrare domstolar. Mm. Men anonyma vittnen, nej.
Ert rättsområde, justitieutskottet, har ju flutit upp till ytan plötsligt. Det har inte varit så betydelsefullt. All forskning visat i tidigare val. Inför det här valet förutspås det få en framträdande plats. Johan Hedin, vilken roll kommer det här ta i valrörelsen? Hur tror du det ser ut om ett år när det här faller på plats?
Ja, sånt där brukar kunna vara famous last words, men utifrån som jag ser det, så att det här är ingen utveckling som kommer brytas på kort sikt. Vi har talat hela tiden här om att det är väldigt långsiktiga perspektiv, och jag tror att vi kommer att fortsätta prata om det. Dessutom så tror jag att det kan bli lite värre. Folk upplever en stor otrygghet, och det är trots att som alla siffror har pekat åt rätt håll under en väldigt lång tid. Men det är en utveckling som jag tror kan börja brytas även i statistiken. För att det är så att min uppfattning är att man håller på att bygga upp en skuld när det gäller otryggheten i Sverige. Och det är att det finns ju tre prioriteringsdimensioner av polisarbete. Det så har man 112-verksamheten, ingripande verksamheten, det mest akuta. Och när man klarar det så gör man utredningsverksamheten. Och när man har klarat det också så ägnar man sig åt brottsprevention. Men när man knappt ens har kapacitet att rycka ut på larm, ja, men då så lägger utredningar på hög. Och bara det har en stor effekt, att vi inte lagför brottslingar som får härja fritt i samhället. Och dessutom man har inte kapaciteten att jobba med brottsförebyggande. Ja, då bygger vi upp en skuld så här, som vi kommer se i statistiken tyvärr. Och det finns ju tre stycken områden som redan idag är väldigt tydliga att det går åt fel håll. Bedrägerierna är en enormt växande brottskategori som gått helt under radarn. Så 194 000 anmälda brott 2016, 185 000 2015. Det är någonting som tar väldigt mycket kapacitet från polis och domstolar. Och det är ofta besvärliga mål. Tänk någon som har sålt en iPhone då, som inte finns på Blocket 200 gånger. 200 målsägare. Alltså,
många luras. Låga uppklaringar är dessutom.
Där. Och sen så på det sexuella ofredanden som ökar. Och också gängkriminaliteten som vi har pratat om.
Helene Petersson, vilken roll kommer de här frågorna få i valrörelsen?
Jag tror den kommer få en ganska stor roll. Vi önskar väl ändå att man skulle prata mer skola, arbetsmarknad och de sociala frågorna. Men jag är ganska övertygad om att vi får diskutera väldigt mycket kring just otryggheten eller den upplevda otryggheten i samhället. För att jag som kommer från Småland, vi har ganska små samhälle, ganska trygga samhälle. Även där upplever man en otrygghet som kanske i realiteten egentligen inte finns enligt polisstatistik och deras uttryckningar och sånt. Så att jag tror att vi har ett ansvar att försöka möta det här på ett realistiskt sätt och inte skjutsa upp den här frågan heller. Men vi måste ta den på djupaste allvar.
Mats Pertorf, Per Toft.
Ja, tack. Det är, men det här, jag vill lite grann fortsätta där Johan var, att han säger att vi håller på att bygga upp en skuld. Jag tror vi har väldigt länge byggt upp en skuld som nu blir synligt.
Till vem? Vem bygger vi skulden?
Vi har byggt skulden till de människorna som bor i dessa utsatta områden, som idag lever i ett samhälle där det finns en klar otrygghet, där det finns gängkriminalitet som dominerar området och där samhället inte längre är tillräckligt närvarande. Och det är ju det som har byggts upp de senaste 10 åren och kanske ännu längre. Och det är ju den vi har, som jag har varit inne på flera gånger, som vi har arbetat nu med att komma åt och återupprätta förtroendet i samhället. Och det är ju därför det här kommer vara en stor fråga i valrörelsen. För det här färgar av sig på hela resten av samhället. Och då blir det så att vi överallt känner oss otrygga och sociala medier och fake news och så vidare sprider det här ännu mer. Så det här är en enorm uppgift för det här samhället. Men det får inte bara handla om lag och ordning. Det måste också handla om samhällets satsningar i skola, socialtjänst, hela det samhället som människorna ska kunna lita på och som de idag inte litar på.
Thomas Tobé, Moderaterna, valrörelsen.
Min erfarenhet är att valrörelserna handlar alltså om de riktiga samhällsproblem som väljarna ser. Och jag tror att det kommer att bli stort att handla om att Sverige står inför en historiskt stor utmaning med väldigt många människor som är utanför vårt samhälle, det vill säga integrationspolitiken. Den tror jag kommer vara den bärande delen i nästa valrörelse. Och sen tror jag väldigt mycket att de här frågorna kring lag och ordning, alltså att man ska kunna känna en tillit till rättsväsendet igen. För det här är inte bara någonting så att säga som är drivet av någon medierapportering eller att man upplever någonting. Vi har också riktiga problem. Jag menar, är det på det sättet att man till exempel inte kan utreda våldtäkter tillräckligt snabbt i Sverige, då är det väl ändå någonting som har gått fel. Så att de här frågorna kommer att vara närvarande och vi i justitieutskottet kommer att göra vårt bästa såklart.
Det handlar om skuld, det handlar om tillit, det handlar om en valrörelse som kommer att vara full utav den här frågan i olika politiska hänseenden. Tack för att ni har tittat på veckans juridik. Tack panelen för att ni kom hit.
Tack.
Tack.
Programmet presenteras av BG Institute, Sveriges största utbud av juridiska kurser.